In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
I jordelivet var Jesus Kristus en kärleksfull domare och ovanligt vis och tålmodig. Han är känd i skrifterna som den rättfärdiga domaren. Och hans råd till oss är också att döma rättfärdiga domar och att förlita oss på den ande som leder till att göra gott och att döma rättfärdigt. För att hjälpa oss att döma som han dömer gav han råd till den nefitiska 12. Ni ska bli detta folks domare enligt den dom som jag ska ge er, vilket ska vara rättvis. Vad slags män bör ni då vara? Sannoliken säger jag er, sådana som jag är. Vi glömmer ibland att när han gav oss rådet att vara sådana som han är, var det i samband med hur man ska döma rättfärdigt. Ett skamligt exempel på orättfärdiga domar ser vi i liknelsen om det återfunna fåret, då fariseerna och de skriftlärda felaktigt dömde både frälsaren och hans middagssällskap genom att säga: den här mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem, blinda för det faktum att de själva var syndare. Med fördömande hjärtan kunde de skriftlärda och fariseerna aldrig känna glädjen av att rädda förlorade får. Det var också de skriftlärda och fariserna som förde fram en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott inför frälsaren för att se att han skulle döma henne enligt Moselagen. Ni känner till resten av berättelsen hur han ödmjukade dem för deras orättfärdiga dom och hur de blev dömda av sitt eget samvete och gick därifrån den ene till den andra. Sedan sa han till kvinnan: inte heller dömer jag dig, gå och synda inte mer. Och kvinnan prisade Gud från den stunden och trodde på hans namn. Den naturliga människan i var en av oss har en tendens att döma andra och att döma orättfärdigt eller självrättfärdigt. Det hände till och med i Jakob och Johannes, två av frälsarens apostlar. De blev rasade när folket i en samaritisk by behandlade frälsaren respektlöst. När de såg det sa de: Herre, vill att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem, som Elias gjorde. Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och sade: ni förstår inte vilken slags ande ni är av, ty människosonen har inte kommit för att ödelägga människors liv utan för att frälsa dem. Vår tids allmänna domare bör undvika varje liknande impuls att fördöma som Jakob och Johannes gjorde den gången. En rättfärdig domare reagerar på bekännelser med medkänsla och förståelse. Till exempel bör en ungdom som har gjort misstag lämna biskopens kontor och med en känsla av frälsarens kärlek uttryckt av biskopen och insvipt i försoningens glädje och helande kraft, aldrig utskämd eller föraktad. Annars kan biskopen oavsiktligt driva bort det förlorade fåret längre ut i öknen. Däremot upphäver medkänslan inte behovet av disciplinering. Ordet disciplin kommer från latinets discere, att lära sig, eller discipulus, discipel eller lärling, vilket gör en lärjunge till en elev och en efterföljare. Att disciplinera på Herrens sätt är att undervisa med kärlek och tålamod. I skriften använder Herren ofta ordet tukta när han talar om disciplin. Ordet tukta är i världen är det en jordisk domare som dömer någon och låser in honom i fängelse. Mormons bok däremot lär oss att när vi avsiktligt syndar blir vi våra egna domare och överlämnar oss själva till det andliga fängelsen. Ironiskt nog har den allmänna domaren i det här fallet nycklarna som låser upp fängelseportarna. Ty med tuktan bereder jag en väg för deras befrielse ur alla slags frestelser. En rättfärdig domares handlingar är barmhärtiga, kärleksfulla och försonande, inte fördömande. Den unge Joseph Smith disciplinerades med en 4-årig prövotid innan han fick guldplåterna, därför att du inte har hållit Herrens bud. Senare, när Joseph förlorade de 116 manuskriptsidorna, blev han disciplinerad igen. Trots att han var uppriktigt ångerfull drog Herren tillbaka Josefs privilegier för en kort tid, eftersom de jag älskar tuktar jag också, så att deras synder kan förlåtas. Josef sa: ängeln gladde sig när han lämnade tillbaka Urim och Tummen och sa att Gud var nöjd med min trofasthet och ödmjukhet och älskade mig för min ånger och uthållighet i bön. Eftersom Herren ville lära Josef en läxa som skulle förändra hans hjärta krävde Herren ett hjärtslitande offer av honom, då offer är en viktig del av disciplinen. I forna tider betydde offer detsamma som att helga något eller någon, vilket har ett inbördes förhållande till betydelse av ordet tukta och att förfina. På samma sätt kom förlåtelse i det forna Israel genom ett synd- eller skuldoffer. Offret pekar inte bara på den stora och sista offret, utan skapar också ofta en djupare känsla av tacksamhet för frälsarens försoning. Om vi i vår ånger visar en ovilja att offra, hånar eller förringar vi hans större offer för samma synd eller bagatelliserar hans lidande, vilket är ett känslokallt tecken på otacksamhet. Å andra sidan kan vi genom uppoffringens ljuva ironi faktiskt få något av evigt värde. Hans barmhärtighet och förlåtelse och så småningom allt vad fadern har. Som en del av omvändelseprocessen fungerar uppoffring även som ett helande balsam som hjälper till att ersätta samvetskval med samvetsfrid. Utan uppoffring kan man uppleva att det är svårt att förlåta sig själv eftersom man känner med sig att man har undanhållit något. Få av oss kommer att kallas som allmänna domare, men principerna för att döma rättfärdigt gäller oss alla. Särskilt föräldrar som har en daglig möjlighet att tillämpa de här principerna på sina barn. Att effektivt undervisa barnet är själva kärnan i gott föräldraskap. Och att kärleksfullt disciplinera är själva kärnan i att vara en rättfärdig domare. President Joseph F. Smith lärde: om barnen är trotsiga och svåra att leda, så att tålamod tills ni kan vinna dem med kärlek. Då kan ni dana deras karaktär efter behag. Det är betydande att när profeten undervisar om disciplinering verkar de alltid hänvisa till kristuslika egenskaper. Läran och förbunden ger oss detta välkända råd om disciplinering. Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek, genom välvilja och ren kunskap som storligen ska utvidga själen utan hyckleri och utan svek. I rätt tid skarpt tillrättavisande när den helige anden manade till och därefter visande större kärlek. Det här skriftstället lär oss att tillrättavisa när den helige anden manar därtill, inte när vreden manar oss därtill. Den helige anden och vrede är oförenliga, eftersom den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen som är fader till stridighet, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede. George Albert Smith lärde att ovänligheter vanligtvis inte sägs under Herrens inspiration. Herrens ande är vänlig och tålmodig, kärleksfull och föredragsam. Men om vi är ute efter att finna fel på ett destruktivt sätt, så är det aldrig en följd av att vi ledsagas av vår himmelske faders ande, utan alltid skadligt. Vänlighet är den makt som Gud har gett oss för att vi ska kunna låsa upp hårda hjärtan och kuva upproriska själar. När frälsaren besökte nefiterna gjorde han något enastående med barnen. Och det hände sig att han undervisade och betjänade mängdens barn. Och han löste deras tungor och de talade stora och förundliga ting till sina fäder. Och de både såg och hörde dessa barn. Ja, till och med spädbarn öppnade sina munnar och uttalade förundliga ting. Förutom att öppna munnen på spädbarnen så kanske Herren öppnade ögonen och öronen på deras förbluffade föräldrar. De föräldrarna fick den ovanliga gåvan att se en glimt av evigheten och se sina barns sanna identitet och förjordiska gestalt. Skulle inte det för alltid förändra hur föräldrarna såg på och behandlade sina barn? Jag tycker om den här varianten av ett Goethe-citat. Hur du ser på ett barn är hur du behandlar det. Och som du behandlar det är så som det kommer att bli. Att komma ihåg ett barns sanna identitet är visionens gåva, som på ett gudomligt sätt inspirerar ett rättfärdig domares klarsynthet. President Thomas Monson har lärt oss: låt aldrig en problemlösning bli viktigare än att uttrycka en kärlek till en person. Så viktig den principen är när vi vill bli rättfärdiga domare, särskilt för våra egna barn. Det finns bara ett sätt att döma rättfärdigt på, som Jesus Kristus. Och det är genom att vara som han är. Därför, vad slags män och kvinnor bör ni då vara? Sannerligen säger jag er, sådana som jag är. I Jesu Kristi namn. Amen.